Det var på ett församlingsmöte som jag sa, och då reste sig pastorn och sa så här att med glädje vill jag meddela att en av medlemmarna i vår församling har donerat en stor summa pengar till församlingen. Men han ville vara anonym. Och när pastor sa det, då reser sig en man upp och säger, ja men jag tyckte det var bäst så. Och nu vill jag också, om du vågar efter den här berättelsen, ge dig till känna så gör det. Jag vill också säga med glädje att när jag satte mig här idag, då fanns det två par glasögon till mig. Och det står skrivet till moj brat, som betyder min broder Stojan. Så jag vill tacka dig för två par glasögon. Och om du vill förbli anonym så res dig upp och säg att du vill det nu. Vad snällt. Det måste varit någon som var föregången här och förstod att jag behövde låna ett par glasögon. Så de är jättefina. Det här är de. Riktigt fina. Det var 2,50. Jag behöver också 3, men det är okej.
Okay. Eller ett helande.
Herregud. Ja, ibland är det bra att glömma saker. Jag minns för många år sedan när vi bodde i Skåne. Jag skulle predika i Aspnekyrkan. Så jag glömde alla mina byxor. Och det var, jag menar, jag kom i ett par självklart. Men... och sen därefter kom någon och köpte en kostym till mig. Det var inte dåligt. Jag kommer att börja idag med någonting för att se hur många söndagar det kommer att vara. Någon tänker jag, det har du sagt tidigare också. Det är väldigt mycket prat om det profetiska. Och jag har sagt någon gång att faran med vår terminologi är att vi använder vissa termer så mycket så att de löper risken att de tappar sin mening. Men det här att det profetiska är något som vi använder väldigt mycket som Guds folk, det är uppenbart. Så temat för några söndagar framöver kommer att vara församlingen, ett profetiskt tecken till nationerna. Det låter väldigt pondusaktigt, eller hur? Och då skulle jag vilja först försöka definiera vad det betyder att vara profetisk. Det närmaste och det vanligaste uppfattningen om det profetiska är bland oss när någon står upp och ser att någonting kommer att ske i framtiden. Det är den klassiska tolkningen av att vara profetisk, eller hur? Eller att agera profetiskt. Så innan jag går till hela definitionen så vill jag först ta några väldigt enkla fakta fram från Bibeln. Vi som sitter här idag, vi tror att det finns en Gud i himmelen, eller hur? Låt oss se hur den är denna Gud först. I första Timoteusbrevet står det skrivet i kapitel 6 och vers 16 så här. Konungarnas konung 15 och 16 och herrarnas herre som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Okej, vi tror på en Gud som inte syns, eller hur? Tomten finns fast han inte syns. Och vi tror på en Gud som inte syns. Och det står skrivet att ingen har sett honom. Och ingen kan komma dit där han är. Okej, första frågan. Vad betyder utifrån den här texten då att vara profetisk? Kära Gud, är alla här nyfrälsta eller? Ja, men vad betyder det? Är en osynlig Gud och vi är hans folk som tror på honom. Vad betyder då att vara profetisk? Vad? Att? Peka mot ljuset. Och jag säger, han är där, klättra upp dit. Och, nej, peka mot ljuset, självklart. Okej. Okay. Förmedla, jag säger utifrån den här texten, en osynlig Gud. På vilket sätt och vad är vår uppgift då om vi ska vara profetiska? Amen, självklart, tack. Gode tid, vilken djup teologi. Okej, okay. En osynlig Gud och vi representerar honom. Om vi ska vara profetiska, då måste vi göra honom synlig. Vi kan inte bara se han uppe i himmelen och ja, nu, låt din fantasi hjälpa dig. Så, en osynlig Gud som aldrig någonsin har någon sett eller kan komma dit. Johannes evangeliet 1:18 säger samma sak. Gud som ingen har någonsin sett, okay, jag läser det, 1:18. Ingen har någonsin sett Gud. Jag läser inte den andra delen av versen, det kan vi ta senare. Men det påstående att ingen har någonsin sett Gud. I andra Moseboken 33:20 så när Mose begär av Gud att få se honom, så säger Gud till honom, du kan inte se mig. Ingen människa kan se mig och mitt ansikte och förbli levande. Vilken förskräcklig Gud. Okej. Okay. Och sista versen, det är, nu ska jag läsa det, för att det här betyder att vara profetisk. Både som individ och som församling och som Guds folk i helheten. Första Johannes brevet 4 och vers 12 så står det skrivet så här. Ingen har någonsin sett Gud. Lyssna nu vad det största profetiska är. Vi behöver manifestera den osynlige, göra honom synlig. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss. Okej, okay, det här är häftig text. Hör Guds syn. Om vi älskar varandra, så står det inte skrivet i den texten, då kommer vi att göra Gud synlig. Utan det står skrivet att då förblir Gud i oss. Så med andra ord säger Bibeln, som jag förstår, att vi är vill eller inte det, att vi är ett profetiskt tecken. Den Gud som är redan synlig i oss, eller borde vara, han förblir synlig, han förblir i oss, han bor bland oss när vi älskar varandra. Okej, okay, inget nytt, eller hur? Första Korinthierbrevet 13 säger att allt, även profetisk gåva, allt annat kommer att försvinna. Det enda som står kvar i evighet är kärleken. Okej, okay, om vi vill vara profetiska, då ska vi älska varandra. Självklart, okej. Okay, jag ska gå vidare lite här. Och då står det skrivet så här. Och hans kärlek, lyssna nu, har nått sitt mål i oss. Så det här är att vara profetiskt en del. Så göra den osynliga guden synlig. Det finns tre instrument som Gud använder för att göra sig själv synlig i denna världen, i denna värld. Det första och det enklaste, det är naturen. Romarbrevet 1:20 säger att när man tittar på skapelsen, så har man faktiskt ingen ursäkt att inte kunna tro på Gud. Så man skulle kunna säga helt enkelt, hallå, vill ni se Gud så titta på naturen. Nu vet jag att det finns väldigt många kristna som säger att de upplever Gud som mest i naturen. Och det låter mysigt, jag har respekt för det, men jag måste säga att om det är så, då ser vi goodbye till gudstjänsten klockan 11 och ser gå till skogen allihopa på söndag, och så får ni uppleva Gud. Men Gud uppenbarligen vill att vi ska inte bara gå till skogen, utan han vill att vi ska gå till skoga kyrkan också, eller hur? Då skulle jag våga säga att går man inte både till skogen och till skoga kyrkan, så går man åt skogen. Säger Gud. Okej, okay. Så det behövs både skoga, eller skogen och skoga. Men naturen är ett häftigt vittnesbörd om Gud. Det andra instrument som Gud använde genom historien, det är hans son Jesus Kristus. Johannes evangeliet, precis vad jag läste nu här, säger ingen har någonsin sett Gud, men hans enfödde son som är Gud själv, står det i folkbibeln faktiskt, han har visat honom för oss. Ni minns Filippus, när han säger i 14 kapitel Johannes evangeliet, så säger han: Herre, visa oss fadern och det räcker för oss. Och Jesus säger: Filip, jag har varit så länge här med er och du såg inte fadern i mig. Det är den fullkomligaste manifestationen av Gud, den synliga manifestationen hittills. Det är Jesu Kristi liv här på jorden. Och sen finns tredje instrument, och den är intressant därför det angår oss väldigt mycket. Och det är det som står skrivet i Efesebrevet. Efesebrevet 1, 22 och 23 och sen 3 och 10. Det står skrivet så här. Eller jag ska läsa först 3 och 10. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna, väldigheterna i den himmelska världen. Lyssna på nästa tanke. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Jesus Kristus. Vilka ord. Okej, vänner. Gud sa så här, som jag förstår nu. Innan han började skapa så hade han ett scenario i sina tankar. Jag kommer att skapa en värld, och i hela skapelsen i naturen kommer människan att kunna se mig. Om de då inte känner igen mig i det, då kommer jag sända min son. Och han kommer, eller någon radio som är på gång, ja. Då kommer de att se på min son, och de kommer att se mig exakt sådan som jag är. Och därefter kommer jag att ta sista saken till hjälpen för att världen ska verkligen tro på att jag finns. Och det kommer att vara min församling. Genom den kommer jag att göra ännu större saker än genom min son. Och ni vet, när jag har kristna som säger liksom att vi ska göra större gärningar än Jesus, liksom, så kan jag påstå, åtminstone så som jag förstår Bibeln, att ingen av oss individuellt kan göra större saker än Jesus gjorde. Vi är inte ens i närheten av det. Ingen kan göra större saker än Jesus kan, eller Jesus gjorde. Men jag tror att när Jesus talade om att vi kommer att göra större saker, han talade inte om själva kvalitet, han talade om kvantitet. För att var och en som är född på nytt är Jesu bror och är samma släkt som han. Och då som Guds folk kan vi manifestera Gud på ett otroligt starkt sätt. Och där är vi nu. Församlingen är hans sista tidens instrument för att Gud ska bli synlig för denna värld. Och det står då i Efesebrevet 1 och 22 och 23 att församlingen är fullheten av honom som uppfyller allt med sig själv. Jag menar, vänner, vi skulle behöva stanna här och tänka på det i flera timmar, vad det här egentligen betyder. Okej, okay. Så det är Guds sätt eller Guds instrument för att göra sig synlig, den osynliga guden. Jag tar den andra aspekten också av att vara profetiskt. Vad betyder det då, trots att det kommer att bli nästa gång lite mer om det? Ja, bland annat betyder det då att som jag förstår, att vara profetisk har två främsta uppgifter. Nu att göra Gud synlig och på vilket sätt. Först och främst så är vi salt och ljus. Matteus 5:13 står det skrivet att vi är salt och vi är ljus i världen. Och när jag tänker på saltets roll så att säga, då skulle jag våga säga att församlingen är Guds instrument att diagnosera mänsklighetens hälsotillstånd. Okej. Okay. Det är församlingen som är Herrens, Guds instrument att diagnosera hur mänskligheten mår. Med andra ord, så som mänskligheten mår, så är församlingens tillstånd. Det här är förskräckligt allvarligt. Bibeln säger att om saltet där kapitel 9 i Markus evangeliet och vers 50 säger, om saltet förlorar sin sälta, så är den inget värt än att trampas på och kastas bort. Okej, okay, jag kan säga så här. Genom alla dessa åren som jag har varit kristen så har jag börjat förstå att världens tillstånd är på grund av församlingen. Läste här om Dani Mika, profeten Mika, där Gud talar om Israel och säger så, det som sker i världen Israel, det är på grund av er. Ni har avfallit från mig Israel och det är därför världen mår så dåligt. Och det är otroligt ansvar då, eller hur? Men jag tänkte bara, jag tror inte att vi behöver brytas liksom under det här ansvaret, men vi bör inspireras av det här. Så vi diagnoserar egentligen samhällets hälsotillstånd. Jag nämnde förra veckan, eller förra söndag, tyvärr måste jag nämna ännu en gång. När jag kom nu från förra resan från Serbien, jag har aldrig varit så förstörd i mitt hjärta som den här gången. Jag har aldrig sett i vilken svår situation mitt land är. Det där landet. Och det här är mitt land också. Jag har aldrig förstått hur svårt mitt folk mår. Som jag förstod nu. Och vet ni vad? Det är allt på grund av kristna. Allt på grund av. I min egen hemstad finns inte två pastorer som älskar varandra på ett sätt som Bibeln beskriver, skulle jag våga påstå. Nu kanske säger någon, men ta det lugnt, det finns väl några. Det är sån kalibalik, det är sån tragiskt tillstånd på Balkan, så att jag skulle våga säga, det är inte konstigt att folket där mår inte bättre. För att så som församlingen är, sådant är samhället. Det som vi manifesterar i det fysiska, det är inget annat än konsekvens av vårt andliga tillstånd. Allvarliga saker. Okej, okay. Så det andra är det att vara profetisk. Det är helt enkelt att sätta en rätt diagnos på samhället. Lyssna på mig. Jag talar inte om att vara någon person som hela tiden går till icke-frälsta människor och talar om för dem hur dåligt de mår, eller hur dåligt de mår, eller hur dåligt de gör. Nej, det är inte det. Utan det är att vara salt som vi är kallade till för. För att när vi är det som vi är kallade till att vara, då förstår folk runt omkring oss att det är något fel på dem. Och då ska de inte möta fördömelse. Vi ska inte informera världen hur de är genom att fördöma dem. Vi ska informera världen om hur de är genom att vi ska vara det som vi borde vara. Okej. Okay. Så det att vara profetiskt, det är att sätta diagnos på varför det är så som det är. Det andra är beskrivet i första krönikaboken 12:32. Där det står skrivet att dessa profeter där i Israel, de förstod sin tid som de levde i. Men de förstod något mer. Ni vet, ibland tycker några som tycker sig vara profetiska att de är så häftiga för att de vet att församlingen är inte så som det borde vara. Kära Gud, vem vet inte det som är någonlunda ärlig? Vem av oss här idag inte vet att vi borde vara bättre än vi är idag? Alla vi vet om det. Och sen att komma och säga bara det där är inte bra, det där är inte bra. Det är inte att vara profetiskt. Att vara profetiskt är att se vad som inte förstår sin tid och sen förstå också vad vi borde göra. Och när jag ser och förstår vad vi borde göra, hör på mig nu. Då är inte min uppgift att komma hit och först liksom piska folk med det. Min första uppgift är att själv göra det först. Annars har jag ingen rättighet att säga till någon annan att göra det. Lite vatten efter det. Okej, det är aspekter av att vara profetisk. Och nu idag vill jag bara röra vid den aspekt av det här som jag upplever är väldigt viktig och som jag upplever att vi behöver se det här. Ni vet att jag menar, vem har inte på 80-talet hört, eller på 80-talet, men det var en period när det talades otroligt starka optimistiska ord och trons förkunnandet var liksom, vi är huvudet, vi är inte svansen. Vi liksom, vi är det och det, vi är och vi är. Och jag, när jag tänker på vad som uttalats och jag ser vad som har skett, så har orden och gärningar inte gått ihop riktigt. Men det stämmer att vi är det. Låt mig få säga, Gud säger till Israel i 5 Moseboken 28:13. Om du håller dig till mitt ord, kommer du att vara huvud och inte svans. Du kommer att låna till alla och inte behöva låna av någon. Du kommer att leda den utvecklingen i världen som är på mitt hjärta. Och det här är något som jag upplever mer och mer att jag vill vara med om. Jag vill vara del av ett folk. Jag vill vara del av en församling som leder utvecklingen. Vi är för mycket reaktionister, vi kristna. Istället för att vara salt, när vi blir dåliga och de trampar på oss, då börjar vi reagera på att de trampar på oss. Okej, det finns en aspekt som jag tror att vi som Guds folk och församling behöver förstå. Nu understryker jag, där boken påstår att vi är ledande faktor i världen. Att vi är den absolut viktigaste faktorn i hela världen. Församlingen och Guds folk. Okej. Låt mig få gå till två av världens historiens största händelser och visa på någonting här som är mycket intressant och mycket viktigt som jag tror att vi behöver ta till oss. Första Moseboken, vi går dit först. Första Moseboken, okej, i kapitel 41, vi har ett globalt rike, eller dåvarande i alla fall, Egypten, regerar över dåvarande kända värld, i alla fall i den här delen av världen. Och farao, som ansågs vara Gud, han får lite problem. Han har en dröm som oroar honom väldigt mycket. Vänner, vi lever i en tid då politiska, ekonomiska och andra ledare är väldigt oroliga. De ser drömmar och visioner som är inte roliga. Precis som farao så. I kapitel 41 så står det skrivet så här. Att farao vaknade där i vers 7. Och ni vet vad det handlar om. Den tunna ax och de där tjocka och de där korna som var. Några var fina och några magra. Och de magra åt upp de tjocka och så vidare. På morgonen, vers 8, var han orolig till sinnes. Och han skickade bud och kallade till sig alla dem att komma till Davos på ekonomisk konferens med 7 G-länder. Man skulle kunna precis sätta där i, för det är så. Han kallade till sig alla spåmän och alla visemän i Egypten. Han berättade sina drömmar för dem, men det fanns ingen som kunde uttyda den för dem. Det är alltid risk att vara för kategorisk, men jag är inte rädd i den här situationen mera att uttala mig vad jag ska uttala mig nu. Jag är övertygad att världen finns i denna situation idag. Jag är övertygad om det. Världens ledare har mardrömmar. Och de kallar alla spågubbar och spågummor, och de kallar alla vise män från denna värld. Men det kommer en situation, det kommer en scenario till denna värld då ingen av dem kommer att kunna uttyda sin tid. Och ingen av dem kommer ännu mindre att kunna säga, det här borde vi göra för att slippa det här. Kom ihåg, församlingen är Guds redskap i den sista tiden. Ibland tänker jag när vi ber för våra politiker och jag vet inte vad. Det är klart att vi ska be för dem. Bibeln säger att vi ska be för makthavare. Men det är inte därifrån som lösningen kommer att komma. Okej. Okay. Så vad som sker här nu. Det är att en av faraos tjänare. Ni vet han som satt i fängelse med en annan. Och de hade två drömmar. Och Josef som orättvis kastades i fängelse. Uttyder drömmarna för honom. Och där mannen säger. Lyssna nu. Det här är så viktigt, vänner. Den situation när krisen är så påtaglig så att det är to be or not to be. Hela riket, hela deras mäktiga riket är på gränsen att kollapsa. Och Gud varnar farao. Och då säger de, det säger han säger så här i vers 12. Tillsammans med oss fanns då den ung hebreen. Han uttydde våra drömmar för oss och det skedde precis så som det skedde. Eller som han sa. Vers 14, kapitel 41, fortfarande. Då skickade farao bud efter Josef. Man skyndade sig för att föra ut honom ur fängelset. Och så vidare och så vidare. Och farao sa det till Josef, vers 15. Jag har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Men jag har hört sägas om dig att när du får veta en dröm så kan du uttyda den. När kom Josef? När blev Josef aktuell? Josef blev aktuell när ingen annan i världen kunde göra något. Okej, hör nu på vad jag säger. Det här är Guds strategi. Det här är inte min påhitt. Gud är alltid sista alternativet. Gud är alltid sista alternativet. Världen kommer aldrig att fråga Gud först. Och det finns orsak till det. Det ena är högmodet. Det andra är att så här jobbar Gud. För att ingen människa ska någonsin berömma sig av att det är vi som löste det. Det finns i mänskliga naturen den aspekten. Att vi vill inte kalla Gud innan det är riktigt kört. Okej. Okay. Så. Josef kommer. Och sen säger till honom. Jag hörde farao säger. Jag hörde att du kan det här. Du måste vara bara en av oss som är fantastiskt klok. Troligtvis studerat på Yale eller Cambridge eller någonstans. Josef sa till farao. Inte jag. Men Gud kan. Jag älskar det här. Jag älskar det här. Jag älskar det här. Jag tror att denna Josef genom processen som han gick igenom försonades med sin okapabelhet. Men på grund av sin egen okapabelhet sa han aldrig inte Gud heller kan. En liten hemlighet här. Jag tror det är det vi går igenom. Vi kommer att köras också till vår egen svaghet. Till den milda grad. Så att när folk kommer till oss och säger. Nu kan ingen lösa där ni kan. Då måste vi vara på samma nivå som Josef. 100% övertygade att vi har i oss själva ingenting att ge. Men vi får inte stanna där. Det är då ropet efter honom blir som äktast, som djupast, som starkast. Det är det ropet som öppnar himmelen och alla himmelens resurser. Men det är intressant att Josef var det sista alternativet. Och det är kanske inte så konstigt med Josef, för att även att han var lite känd, så var han inte riktigt, riktigt känd. Ni vet, det finns en märklig grej med det här med profeter och att vara profetiskt. Det är de profetiska människor och profetisk församling, den borde alltid gå före med information. Alltid. Jag ska läsa om en annan profet. Han var ganska jobbig, gode tid. Jag skulle inte vilja umgås med honom mycket. Men Andra Konungaboken kapitel 6. Elisa menar jag. Israel är i krig. Omringad av hundratusentals fiendes soldater. Men i Israel finns en profet Elisa, och han går till Israels kung och säger: lyssna nu. Nu går fienden dit och dit, så du ska inte gå dit. Och till sist blev fiendens konung så frustrerad, så säger han så här. Kungen i Aram, Andra Konungaboken 6, 11 och 12. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga till mig vem av de våra är med i KGB eller i CIA? Den som håller med Israels kung. Självklart trodde han att det var spioner. För att hur ska i hela världen någon veta att de precis flyttar sina trupper hit och dit? Och han säger: det är någon spion. Då säger det här tjänaren till honom. Då svarar den av hans tjänare: så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Kära någon. Han ligger där med sin hustru och säger: hör du, jag älskar dig. Elisa säger: nu har han sagt att han älskar sin hustru. Och då säger han till sina medarbetare: nu ska vi flytta styrkorna dit. Och Elisa säger: nu har han sagt att vi ska flytta styrkorna dit. På ett sätt borde vi vara sådana. Jag menar, Gud ska bevara oss ifrån att höra vad vi ser i våra sovrum. Det behöver du inte vara orolig. Men vi skulle behöva vara en källa till information för den här världen, som räddar världen. Okej, en annan var sådan också i Esters bok. Ester, kapitel 2. Ni vet hela saken. Ester blev drottning. Och hennes morbror Mordokaj. Mordokaj betyder mitt folks bitterhet. Och Ester betyder jag ska vara gömd. Ester är en bild på församlingen. Församlingen ska vara gömd. Ni vet, ibland tänker jag så här. Jag vet att i stort sett allt vad man ser nu har sina nyanser. Men ibland tycker jag att vi kristna, vi är så desperata för att Aftonbladet ska skriva något bra om oss. Kära Gud, bara vi kommer till SVT och visar vad vi kan. Vi behöver ingen SVT för att visa vad vi kan. Vi är salt och ljus på saltstigen också. Eller hur? Det är därför det där stigen heter saltstigen. Det finns många kristna där. Eller? Okej. Men ibland tycker jag att vi är så desperata efter att bli godkända av världen. Men vi måste acceptera faktum att vi är absolut sista alternativet. Detta faktum ska inte få oss att lida av mindre värdighetskomplex. Och känna oss ovärdiga och bortkastade. Detta faktum ska träna oss i tålamod. Så att vi blir lika tålmodiga som Gud. Tror inte vi att Gud skulle kunna komma till Förenta Stater i New York och stå där och bara säga: hör ni, jag är Jesus Kristus, nu får ni se. Självklart kunde han göra det. Men han vet att det är värdelöst. Därför att innan världen kommer till en to be or not to be situation, så ska han inte komma. Men han ser att hjärtan är redo, då kommer han. Och det är det vi måste lära oss också. Jag tyckte det där vittnesbörd som Dag hade förra söndagen när han berättade om sin före chef, där som efter 20 år av deras bekantskap till sist skriver till honom och säger: Dag, nu vill jag bara säga till dig att jag har blivit kristen. Underbart vittnesbörd. Okej, så lyssna nu. Mordokaj, han har ingen tillgång till palatset. Han får aldrig komma dit. Han sitter i några dåliga kläder framför palatset. Och i kapitel 2 i Esters bok, i vers 22, så står det skrivet så här. Att Mordokaj fick veta saker som pågick i det hemliga bakom kulisserna. Han talade om för kungen detta och kungens liv blev räddat. Hur visste Mordokaj all detta? Jo, men ni vet, profeter, de hör. Tänk om vi som församling bad för kungsängen och vi får liksom något budskap och så går vi till kommundirektören och säger: hör du, broder, herre, vad Gud har sagt till oss. Och sen inträffar det något gott och räddar kommunen. Då skulle de lyssna på oss lite mer. Jag brukar säga så här: hur ska någon regering lyssna på Balkankristenhet när två av dem kan inte försonas? Okej, vi går till nästa. Mordokaj visste allt. I kapitel 4 står det skrivet i verset: när Mordokaj fick veta allt som hade hänt, rev han sönder sina kläder och så vidare. Det där att vara profetisk, att förstå vad som pågår och agera på ett sätt som öppnar människornas ögon. Och nu går jag till sista, det här som är helt fantastiskt också. Daniel kungen, eller jag menar profeten. Ni vet om Daniel allt, eller hur? Vet ni? Ja, ganska mycket i alla fall. Det står i Daniel 2:48 så här. Det har hänt igen några saker. Nebukadnessar har dröm. Han är orolig, fruktansvärd. Alla spågubbar och spågummor kommer och visar, men allihopa. 2:48 så står det skrivet så här. Att ingen av dem kunde förklara för kungen vad som pågick, men Daniel kunde förklara. Därför att han hade fått information från Gud. Därefter, 2:48, upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels hövdingdöme och till högste föreståndare bland dem alla vise i Babel. Okej, det här är Daniels officiella position. Han är erkänd som visaste man i riket och som den högste över alla vise, alla spågubbar och gummor. Kom ihåg detta. Han har blivit erkänd offentligt. Nu är det så att Nabukadnessar har dött och hans son Belsasar gör en stor festmåltid. Och det händer så att mitt i festmåltiden, när han missbrukade Herrens kärl från Herrens tempel, så ser han en hand som skriver på väggen och han blir blek som krita. Vad gör Belsasar? Lyssna, att Daniel uppenbarade såna häftiga grejer för Nebukadnessar, så att till och med det att Nebukadnessar blev ett djur uppfylldes och riket såg detta. De såg att Daniel inte bara någon som svävar i det blåa och snackar, utan de såg det som Daniel sa var Guds budskap, att han var en äkta profet. Han var tecken för det riket, för det globala riket Babylon. Nu är hans son där, Nebukadnessars son, och det står skrivet i kapitel 5, vers 6. Då blev kungen blek och fylldes av oroliga tankar, och han ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna och alla vise män och alltihopa. De kom dit, nu är vi i vers 10. Och han säger så här, vers 8. Då kom kungens alla vise män in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Då blev han ännu mer förskräckt. Jag vet inte om ni tycker jag är pessimist, eller om jag läser in, eller jag målar för svart. Men jag tror att det är det här som världen går in i. Ingen Kim Moon eller vad de heter, FNs ledarna, eller ingen kommer att lösa världens situation. Kommer att blekna och bli oroliga. Världen kommer att komma precis i det som evangeliet skriver, att det kommer att bli ångest för vågornas ljud. Okej, en sådan situation igen. Det står skrivet att hans stormän i vers 9 var bestörda. Och ingen kunde lösa situationen. Tror ni att Belsasar får en tanke på Daniel? Varför? Därför att Babel räknar inte med Gud. Babel är förvirring på grund av... Vet ni på grund av vad? Förvirring på grund av blandning. Det kommer att ropas till alla möjliga gudar i världens huvudstäder. Till alla möjliga. Och inte innan alla dessa så kallade gudar bevisas vara falska, stumma och döva och blinda. Inte innan dess kommer den sanna guden att få sitt tillfälle. Men han kommer att få sitt tillfälle. Och det är det här som borde vara en uppmuntran för oss. Vänner, om vi vet att Gud kommer ändå att komma fram på scenen, då borde vi med samma tålamod som han har låta den här boken, låta kärleken, låta den helige ande, låta våra medmänskliga relationer prägla oss till den milda grad, så att vi är redo när de kommer och säger, ni har svaret, att säga yes, inte vi, men vår Gud har det. Men vi måste komma ihåg att Guds kärlek når sitt mål i vår ömsesidiga kärlek. Och denna vår kärlek, ömsesidiga kärlek, kommer att nå sin funktion och uppfylla den genom att världen ser att det finns en Gud, osynlig Gud, som älskar på ett väldigt synligt sätt. Okej, lyssna nu. Han kommer nu, och då står det skrivet så här i samma femte kapitel, att kungens mor, vers 10, fick höra vad kungen har sagt och hans stormän hade sagt. Och hon kom till festsalen och säger hon i vers 11. I ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. I din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och vishet lik gudars vishet. Din far kung Nebukadnessar satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Detta gjorde din far kungen eftersom Daniel hade en enastående, jag hoppar lite, enastående ande, klokhet, förstånd och så vidare och vidare. Sänd därför efter Daniel. Lyssna, när Daniel kommer till Belsasar så säger Daniel till honom, lyssna Belsasar, du visste om allt vad din fader har gått igenom. Får jag säga en sak nu? Nu kanske jag är lite på hal is här. Men jag är övertygad att vissa regeringsmän i vår regering vet om vissa män för 50-60 år sedan i detta land. Eller 70-80-100 år sedan. De vet om vissa Daniels. Deras föräldrar berättar till dem om profeter som sa något. Som kanske till och med räddat vårt land. Jag är övertygad att de vet om det. Men saken är den. Att icke någonting av Guds rike bjuds först. Utan det är alltid sista alternativet. Och nu kommer Daniel. Och så står det skrivet så här. Att han säger till honom så här. Han säger till honom. Lyssna på det. Vers 13. När Daniel hade förts till kungen. Sa denne kung till honom. Du är ju Daniel, en av de judiska fångar. Jag älskar det här. Vad jag älskar det här. Inte säger han till honom, du är Daniel som har doktorerat på det och det och som har... Nej, Daniel ska för alltid vara judisk fånge för denna värld. Hör ni vad jag säger, vänner? Låt oss inte längta så mycket efter världens godkännande så att vi tycker att titeln är viktigare än att känna Gud. Låt oss inte bli så mindre värdighetsbenägna eller bara därför att inte någon kallar oss vid det rätta namn. De må kalla oss för judiska fångar hela livet. Ni vet, det finns ett stort problem i världen. det är att små människornas stora ord hörs inte. Men små ord av stora människor lyssnas det till. Och församlingen behöver inte vara stor man. Men det kommer tid. När utmaningen kommer. Och om vi är då fyllda av honom som fyller med sig själv allt i allo, då kommer de alltid lyssna. Och Daniel sa så här. Så Daniel har, lyssna, han var tredje man i det där största kungariket på jorden. Han måste ha haft någon annan titel. Men Belsasar pallar inte för det. Ja, så är du från det där lilla landet. Du är judisk slav. Nästan lika med Jugoslav. Okej? Okay. Och han säger till honom, där i vers 16 i slutet. Om du uttyder, jag kommer att ge dig pension till slut. 25 000 skattefritt i månad som bingolotto eller vad det är, det där. Triss, lotto. Och du kommer att vara den tredje mannen i mitt rike. Och då älskar jag det här svaret. Daniel sa till honom, behåll dina gåvor. Ni vet, äkta profeter, de talar inte om kollekten i 40 minuter. Äkta profeter talar inte mer om sina böcker, om sina band och video och DVD än om Jesus. Äkta profeter har inte penningsbegär i sina hjärtan. De är kastrerade. De är nuckerna på det området. Han säger, du får behålla dina gåvor och dina belöningar kan du ge till någon annan. Jag kommer ändå att säga till dig vad det här handlar om. Det är det här fria församlingen. Det är det här fria församlingen. Det är det här brutförsamlingen som är fri från världens anda. Benny, han brukar skicka lite bibelverser. Han gör det nu också, eller hur Benny? Ja, jag förstår. Och han skickade i morse en bibelvers som jag gillade. Romarbrevet 12:2. Anpassa inte er till denna världens tänkande. Okej, okay. Daniel blev sist bjuden. Och Daniel uppfyllde det profetiska ordet då Jesus säger i bröllopet i Kana. Det bästa vinet. Det bästa vinet serveras i slutet. Det bästa vinet serveras i slutet. Vi är profetiskt tecken för nationer. Vi är det. Och när de börjar se på oss och kunna säga, det är något intressant med de där kristna, som idag är skällsord nästan i vårt land. Men det finns tider för allt. Det finns tider när det ordet kommer att få tillbaka sin verkliga mening. Och den kommer inte att få tillbaka sin verkliga mening genom att vi får mer utrymme i Expressen eller på SVT. Det kommer att få sin verkliga mening tillbaka genom vårt liv. Genom vårt liv. För att den osynliga guden blir synlig när de ser på oss och ser hur vi lever och hur vi älskar varandra. Fina ni är. Så lydiga, så tysta. Nej. Lyssna. Visst är det en utmaning för oss vänner? Jag ska avsluta med att säga. I föregår, eller häromkvällen, så ringde jag till min gode vän som några av er känner till. Och vi har bett för honom som har varit kriminell och blivit frälst. Och han går igenom elden i sitt liv nu. Han skrev till mig, stå och be för mig. Säg till syskonen i Sverige att be för mig. Jag är så nervös, jag är så slut. Jag har inte varit i kyrkan på 8 månader. Jag jobbar dag och natt. För 4 euro i timme. Och han säger, jag pallar inte, mina nerver håller på att spricka. Jag ringde till honom och så sa han, ja, har kanske, eller troligtvis svikit både Gud ut från honom besviken och alla runt omkring mig. Så nej, du ska inte lyssna på det. Han kommer inte släppa dig. Han kommer inte släppa dig. Du betalt med för högt pris. Vet ni vad? Fienden vill trampa på oss. Fienden vill trampa på oss. För att ta bort den värdighet och den dignitet som finns i att vara Guds barn. Men Herren förmår. Så låt oss resa oss inte utifrån trots mot omgivningen, utan utifrån förkrosselse. Låt oss bli som Mordokaj, mitt folks bitterhet. Och samarbeta med henne som ska vara gömd, Ester, församlingen. Fader i himmelen, jag vill tacka dig för ditt ord och vill tacka dig för din agenda. Tack för din bok, Bibeln. Jesus, du själv har sagt att det är svårare för en komma, en jotta i ditt ord att försvinna ouppfylld än att solen och månen och allt annat ska försvinna. Herre, tack att du vill fylla oss, inte med nervositet att vi är sista strängen på fiolen, utan fyll oss med ditt tålamod. Och låt oss i det tålamodet, varje gång vi möter världen, vara en liten instrument för dig som är osynlig att dyka upp och bli synlig. Herre, vi längtar efter att det som Paulus var med om där på ön, när ormen bet i handen och de sa, där ser man, det är en kriminell typ och nu får han vad han förtjänar. Men när han skakade av ormen, då ville de göra honom till Gud och sa, gudar har stigit ner till jorden. Herre, vi ber om att vi ska få vara med om samma sak, att varhelst vi går, att folk ska kunna säga, nu har Gud kommit ner bland oss. Tack att du jobbar med oss, du verkar i våra liv. Och vi tackar dig för ditt tålamod och ditt beslutsamhet att uppfylla allt vad du har sagt. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.